Palmemordet, Sven Anér.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Tillsammans med Dan Hörning som grundade podden försöker vi varje vecka att granska en ny detalj i den oändliga utredningen om mordet på Olof Palme. Sedan starten 2016 har vi kommit ut med ett nytt avsnitt varje vecka utan avbrott. Och detta är mycket tack vare er som lyssnar. Hade det inte varit för er och er sponsring hade vi inte haft möjlighet att gräva ner oss lika mycket i det här. Och vi hade definitivt inte närmat oss 200 avsnitt i rad. Så om du vill hjälpa oss att fortsätta på den inslagna vägen så är du mer än välkommen att gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Och gör vi inga avsnitt så dras heller inga pengar. Det går även att donera via Swish. Men Patreon är lättare att hålla ordning på för oss som jobbar med podden. Tusen tack för ditt stöd. Idag ska vi prata om en grävande journalist av den gamla skolan som mer än någon annan förkroppsligat den privatspanarkultur som finns kring Palmemordet. Och när jag säger privatspanare så lägger jag ingen värdering i ordet. Det är bara en beskrivning av en person som lyckats få fram mycket information utanför den faktiska utredningen. Vi ska alltså prata om Sven Anér. Sven kan vara polisspårets fader och därför passar det här avsnittet in bra just nu när vi går igenom just det spåret. För att få en bakgrund till personen och journalisten Anér så ska vi börja från början. Och det gör vi bland annat genom att referera en text om Anér som Gunnar Wall skrev på sin blogg. Sven Anér är nog mest känd för sin outtröttliga granskning av Palmemordet och hans egna tidning Palmenytt. Men han hade dessförinnan en lång bana som journalist bakom sig. Anér har bland annat jobbat på Dagens Nyheter och Sveriges Televisions samhällsredaktion. Under tiden på DN var han dessutom deras korrespondent i Moskva. Om man vill veta mer om hur det var att skapa tidningar, TV med mera på den här tiden kan man läsa Anérs memoarer Så fick det bli. Genom att göra detta kan man konstatera att Sven i sitt arbete kom i kontakt med många kända personer som kung Gustav den VI Adolf, FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld, ord- och musikgeniet Povel Ramel och många andra. Men som sagt, det var först efter att den vanliga karriären i mediebranschen avslutats som Sven kom att få den uppmärksamhet som jag idag kan tycka att han verkligen förtjänade. Sven var en stor motståndare mot kärnkraften och han ville väcka debatt för att få ett stopp för det svenska kärnkraftsprogrammet. Föga förvånande nådde den här debatten sin topp runt den folkomröstning om just kärnkraft som hölls 1980. Och det var såklart ingen oviktig fråga. Radioaktivitet syns inte och de vanliga människorna vet oftast inte att de utsatts för strålning förrän de börjar få symptom. Vi har alla katastrofen i Tjernobyl inte allt för långt efter kärnkraftsomröstningen att jämföra med. även om den inte ägt rum vid tiden för Sveriges beslut att säga ja till kärnkraften. Men något som hade ägt rum var kärnkraftsolyckan i Harrisburg 1979. Och den gick såklart många svenska kärnkraftsmotståndare djupt till sinnes. Och även om den här podden inte heter Kärnkraftens historia, så visar det här ändå på den oräddhet och det driv som Sven Anér hade. Han skrev ett stort antal böcker om kärnkraftsfrågan och debatterade flitigt den i media. Hans stora engagemang fortsatte senare med hans envisa granskning av utredningen av mordet på Olof Palme. Gunnar Wall berättar på sin blogg gunnarwall.wordpress.com att många journalister strax efter mordet trodde på en snabb lösning. Så blev det ju nu inte, och allt fler blev övertygade om att Hans Holmér var ute på tunn is med sitt PKK-spår. Istället hade det framkommit uppgifter som tydde på att polisen antingen varit oerhört klantiga i sin hantering av mordet eller att de faktiskt var inblandade på ett eller annat sätt. För säga vad man vill om Palme, men hans främsta vänner fanns inte inom polisen. För ett par veckor sedan kunde ni själva höra den före detta polisen Mikael Lund berätta om hur man såg på Palme och allt som tycktes vänster under den här tiden. Kanske fanns det ändå ett spår av sanning i att polisen var inblandad. Det tyckte Gunnar Wall, och det tyckte även Sven Anér. Sven kom 1987 ut med boken Polisspåret, som kritiskt granskade polisens agerande så långt i utredningen och blev en slags galjonsfigur för det som senare fick samlingsnamnet Polisspåret. Han följde upp detta med ytterligare ett stort antal böcker i ämnet, och inriktningen varierade från Polisspår till Hans Holmér till Ebbe Carlsson. Men vad var det då som gjorde Sven Anér extra lämplig att skriva de här böckerna? Jo, först och främst förstod han offentlighetsprincipen in i minsta detalj och kunde ofta driva palmutredningen till vansinne med sina många och långa brev om att få ut material. Men varför irritera sig på en person som använder en del av den svenska demokratin? Sven Anér gjorde ju bara vad vilken annan journalist eller svensk medborgare i övrigt hade kunnat göra, om man haft samma driv och analysförmåga som Anér. För de två sakerna är minst lika viktiga som hans förmåga att få ut dokument. Han kunde sätta samman komplexa handlingar och skeenden till en begriplig teori, och han gav sig aldrig. Alla håller säkert inte med om slutsatserna i hans teorier. Men å andra sidan var han inte sämre än att han kunde ändra sig om det visade sig att han haft fel. Men då skulle det gå att bevisa att han tänkt galet. Något som inte är det allra enklaste. Som sagt, man kan tycka vad man vill om det Anér kom fram till. Men vi ska inte glömma att en del av hans teorier faktiskt fick allmänt genomslag senare. Gunnar Wall listar några av dem i sitt farväl till Anér. Länken till den artikeln kan ni hitta på facebook.com/palmemordet. Till exempel anser nog de flesta att det är bevisat att den första spaningsledaren Hans Holmér nästan förstörde utredningen under det första viktiga året av spaningar. Att privatpersonen Ebbe Carlssons hemliga och regeringsstödda operationer för att återupprätta Holmérs slokande PKK-spår gjorde skadan än värre. Samt att det som kom sedan, åtalet mot missbrukaren Christer Pettersson, i stor utsträckning handlade om otillåtliga polismanipulationer av en bevisning som egentligen var högst bristfällig. Men förutom Polisspåret, vad skrev han ner mer om? Och vad var det som väckte så stor uppmärksamhet med hans engagemang? För att få en del av frågan besvarad citerar vi återigen Gunnar Wall från sin blogg gunnarwall.wordpress.com. Citat. Jag, alltså Gunnar Wall, tog mig nyligen tid att läsa om en annan av hans tidiga böcker om Palmemordet, Affären Chamonix från 1992. Att den blev skriven hade med mina egna efterforskningar att göra. Jag arbetade då med det som senare skulle bli min första och mycket tjocka bok i ämnet, Mörkläggning, statsmakten och Palmemordet. Där försökte jag inte i första hand hitta svar på mordgåtan. Vad som mest intresserade mig var de märkliga utredningsturerna. Det vill säga, vad var det som gjorde att allt gick så fel? I alla fall om syftet var att klara upp mordet. En helt central del i boken kom Ebbe Carlsson-affären att få. Vad den handlade om kan enkelt uttryckt beskrivas som Ebbes försök att med konspirativa metoder återupprätta det PKK-spår som kraschat i början av 1987. Kärnan i den plan som Ebbe Carlsson och hans medarbetare ägnade sig åt var att använda sig av en polisagent, den före detta centralfiguren i PKK, Ali Setiner, för att locka PKK-anhängare i Sverige att inlåta sig på planering av våldsdåd. Samtal om detta skulle spelas in och senare kunna användas för att upprätta PKK-spårets trovärdighet. Setiner var väl lämpad för sitt uppdrag som provokatör. Han hade tidigare varit den ytterst ansvarige för mord på kurder som av PKK-ledningen betraktades som förrädare. Vi fortsätter citera Gunnar Walls blogg. Ebbe Carlssons plan var förstås spektakulär, men han agerade inte ensam utan med stöd från personer i det socialdemokratiska regeringskansliet. Och en helt central axel i hans intensiva verksamhet var de täta kontakterna med Carl Lidbom, ordförande för Säpo-utredningen och samtidigt svensk ambassadör i Paris. Lidbom, en gammal politisk räv, var också en av Ingvar Carlssons närmaste förtrogna. Och han var så involverad i Ebbe Carlssons verksamhet så att han till och med var påtänkt för att själv med hjälp av sin diplomatstatus smuggla in avlyssningsutrustning till Sverige. En av de mer anmärkningsvärda episoderna i Ebbes och Lidholms samarbete var annars när de tillsammans slog larm till fransk polis om ett påstått terrordåd mot den svenska ambassaden i Paris. Någon, kanske en diplomat, hade blivit kidnappad. I själva verket hade ingenting hänt och i efterhand var Ebbe och Lidbom ivriga att vifta undan saken. Bakgrunden till händelsen var egentligen, kunde jag konstatera, att Ebbe snabbt hade behövt träffa en viss tjänsteman inom den franska säkerhetspolisen, DST, för att få information. DST-mannen hade haft kontakt med Ebbes samarbetspartner inom Säpo, Walter Kegö, vilket Ebbe visste. Och den påstådda terroristaktionen gav Kegö en anledning att ringa sin franska kollega och be honom besöka ambassaden. Ebbes återkommande resor till Frankrike ingick i det som åklagare Ola Nilsson tittat närmare på i sin utredning av den socialdemokratiske förlagsmannen och hans medarbetares smuggling av avlyssningsutrustning. Jag, alltså Gunnar Wall, hade köpt ett eget exemplar av förundersökningsprotokollet och där fanns bland annat kopior av sidorna i Ebbes pass för den aktuella perioden. Men märkligt nog fanns det inga stämplar från den Parisresa som Ebbe enligt uppgift gjort helgen då Olof Palme mördades. Enligt vad som rapporterats efter mordet hade Ebbe, liksom Lidbom, varit involverade i att få hem Palmes yngste son Mattias från Chamonix i franska Alperna där han var på skidsemester. Det var ganska noga med stämplar i svenska pass vid besök i Frankrike vid den här tiden då Sverige inte var med i EU. Så de saknade stämplarna vid tiden för Palmemordet var lite anmärkningsvärda. Jag nämnde det för Ola Nilsson. Jo, han hade också märkt det, men det låg utanför hans utredning. När jag tog upp det med Sven Anér blev han desto mer intresserad. Det tycktes ligga i linje med vad han alltså redan intresserat sig för. Vad Ebbes samarbetspartner Hans Holmér egentligen gjort på mordnatten? Hade han verkligen sovit på hotell i Borlänge? Eller var den versionen kamouflage för något annat? Vi fortsätter citera Gunnar Walls blogginlägg om Sven Anér. Det var inte bara Sven Anér som ställt dessa frågor om Holmér. I en artikel på DN Debatt reste han tillsammans med andra debattörer frågan om Rikskriminalen rent av förfalskat dokument för att ge alibi åt Holmér på mordnatten och placera honom i Borlänge. Bland undertecknarna fanns advokaten Peter Altin och riksdagsledamoten för Miljöpartiet Per Garton. Och nu såg det alltså ut att finnas oklarheter också kring Ebbe Carlssons och i så fall även Lidboms agerande under själva morddygnet. Enligt Lidbom hade hans vän Ebbe Carlsson varit nere i Paris i ett bokförläggarärende och då bott på ambassadörresidenset. Ebbe Carlsson hade för sin del i KU sagt att han var hos Lidbom för att fira denne 60-årsdag. Det ena utesluter ju inte nödvändigtvis det andra. Båda uppgav att de blev indragna i att hjälpa Olof Palmes son Mattias att komma hem till Stockholm. Mattias var på sportlov i den franska alpina skidorten Chamonix, belägen inte så långt från Genève i Schweiz. Det är inte heller konstigt. Men detaljerna kring Ebbes och Lidboms insatser blev svårgripbara när Sven Anér försöker fånga in dem. Sven tycker sig finna att Ebbe och Lidbom i efterhand konstruerat en osann berättelse, eller snarare olika osanna berättelser, om exakt vad de gjorde dessa timmar. Och en av de slutsatser han kommer fram till är att Lidbom förefaller ha använt sig av Mattias Palmes hemresa för att dölja någon egen hemlig aktivitet i schweiziska Genève. Boken är, i likhet med mycket som Sven skrivit, upplagd i en sorts dagboksform där läsaren får följa hans efterforskningar steg för steg. Det innefattar bland annat hans kontakter med franska myndigheter och med svenska UD samt hans försök att få fram uppgifter från Ebbe Carlsson, Lidbom och familjen Palme. Själva formen bidrar till att boken stundtals kommer att handla rätt mycket om författarens mellanhavanden med olika myndigheter och svårigheten att få fram information. Vad som verkligen går att belägga om Ebbe Carlsson och Carl Lidbom kommer till sist lite i skymundan, eller blir åtminstone svårt att överblicka för läsaren. Det som ändå framstår som uppenbart efter läsningen är att det finns oklarheter kring händelseförloppet och att det kan ha funnits saker som Ebbe Carlsson och Lidbom inte haft lust att skylta med. Och frågan inställer sig om de också friserade en del faktauppgifter som en direkt följd av att Sven Anér började ställa besvärliga frågor. Men vad var det i så fall de dolde, frågar sig Gunnar Wall. Sven Anér skriver att det enda man kan veta säkert är att Lidbom befann sig i Schweiz då Palme mördades. Och han tillägger, citat, detta måste vara det svarta mysteriets innersta svarta gåta. Slutcitat Sven Anér. Vi fortsätter citera Gunnar Walls blogginlägg. Jag reagerade vid omläsningen av boken inför den formuleringen. Troligen reagerade jag inte lika starkt när jag läste affären Chamonix första gången i samband med att den kom ut. Men med åren återkom den typen av dramatiska fraser allt tätare när Sven intresserade sig för olika personer och händelser med anknytning till Palmeutredningen. Och allt eftersom tyckte jag i stigande utsträckning att hans retorik lyfte en bit från vad som faktiskt var belagda fakta. Och där slutar vi citera Gunnar Walls blogginlägg om Sven Anér. Och ska man någonstans kritisera Sven Anér och hans arbete, så var det väl för att han ibland kunde dra lite väl hårda slutsatser utifrån det material han hade. Men som vi sett och kommer att se, så var det också många avslöjanden som fick folk att höja på ögonbrynen. Ett exempel är den så kallade Lisbeth-bilden, som visar när en person tillsammans med polis kommer till Sabbatsbergs sjukhus en stund efter mordet. Sven Anér var övertygad om att det var Lisbeth som dök upp, fast med annan kappa. Dessutom borde hon ju vara på sjukhuset redan om hon följt med ambulansen som körde Olof till samma sjukhus. Här stöter vi återigen på det fenomen som populärt kallas för tunnelseende. Man ser det man vill se och kanske inte alltid granska andra fakta i målet. För som vi kunde konstatera i Mytmosarna del 2, så är det med största sannolikhet inte alls Lisbeth som kliver ur polisbilen. Detta går dessutom att styrka med dokument och vittnesmål från mordkvällen. Idag lutar de flesta åt samma slutsats. Men genom idogt arbete och en slags marknadsföring av teorin om Lisbeth-bilden är det inte sällan man får besvara den här frågan i forum och privata meddelanden på Facebook. Som många av er säkert kände till hade Sven Anér sin egen plats på internet, där han bland annat gav ut tidningen Palmenytt i digital form. Det blev en slags samling av de teorier som han kommit fram till under årens gång. Projekt Runeberg har på adressen runeberg.org/palmenytt samlat de nummer som senare blev en bok med sammanställningar av Sven Anérs forskningar. Och vissa av de teorierna som publicerades där var riktigt intressanta. En av dem handlar om en eventuell förfalskning av tidsstämpeln i de dokument som visar på ambulansens ankomsttid till Sabbatsbergs sjukhus. För att få en sammanfattning av det citerar vi Internationalen nummer 21 1989 från sida 6. På den här tiden skrev inte helt okände Gunnar Wall för tidningen och gjorde följande sammanställning. Citat. Rubrik. Dokument förfalskat, ställt som en fråga. Nu är det dags för nästa frågetecken kring polisens officiella tidsschema för Palmemordet. Den här gången gäller det klockslaget för ambulansens ankomst till Sabbatsberg från mordplatsen på Sveavägen. Kommissarie Gösta Söderström tror att larmet gick 6 minuter senare än vad Holmer påstår. Han begärde i början av 1988 hos Rikspolisstyrelsen att få ta del av den tidsuppgift som noterades i Palmes journalblad av personal på sjukhusets akutintag. Först gick det inte alls. Häromdagen, till sist, fick han dock ut en kopia. Men kopian var dålig och siffrorna för tiden såg lite märkliga ut. Internationalens läsare kan studera dem här intill. Kommentar, och vi lägger också ut den bilden på facebook.com/palmemordet, slutkommentar. Vi fortsätter citera Internationalen. Journalbladet upprättas så gott som omedelbart när en person kommer in. I detta fall ser det närmast ut som om det angivna klockslaget är 23.35. Om Söderström har rätt kan ambulansen dock tidigast ha kommit fram 23.38. Ger han sig nu? Nej, inte alls. Stockholm Citys högsta polisbefäl i yttre tjänst från mordnatten är ytterst skeptisk till den handling han får i sin hand. Jag har en klar misstanke om att den sista siffran varit en 8, inte en 5. Den ser ut som ett S. Söderström reagerade direkt över den påstådda 5. Detsamma gjorde, oberoende av Söderström, journalisten Sven Anér, som också begärt handlingen från Rikspolisstyrelsen och fick ut den därifrån. Anér besökte nyligen Sabbatsbergs sjukhus och fick då tillfälle att få ett prov på den typ av tidsstämpling som journalbladen förses med. Han fick bland annat ett prov på klockslaget 23.35. 5 skiljer sig markant från den på Rikspolisstyrelsens utskickade kopior. Slutcitat Internationalen. Den här teorin jobbade Sven Anér hårt utifrån och den väckte som sagt viss uppmärksamhet även hos andra journalister. Självklart förnekade Palmeutredningen med emfas att något var förfalskat. Men Sven Anér hade ändå sått ett frö som andra kunde jobba vidare på. Samma sak var det med en teori som vi hörde om i avsnittet Udda dödsfall för någon vecka sedan. Ni har hört delar av historien redan, men Anders Jalai sammanfattar den bra på sin webbplats, jalai.se, citat. Journalisten Sven Anér påstod redan för flera år sedan att chefen för Palmeutredningen, Hans Holmér, inte var där han påstod sig vara natten då Olof Palme mördades. Inget jag la någon jättestor vikt vid då, eftersom han nersprutade ur sanningar som var alltför otroliga för att ta till sig. Jag själv, svenska folket, men även Anérs egna kollegor, hade svårt att tro på det. Det var som om Anér hade helt egna källor. Så här i efterhand, cirka 20 år senare, framstår hans uppgifter desto intressantare. Då, när uppgifterna var aktuella i och med Anérs bok Affären Borlänge, Bokskogen 1995, reagerade jag kanske på att Holmér åkte upp för att åka Vasaloppet redan på fredagen. Jag har själv åkt Vasaloppet och de flesta motionärer, liksom jag själv, åker upp på lördagen eftersom loppet går på en söndag. Det andra jag lade märke till var valet av övernattningsort, Borlänge. Det ligger hela 19 mil från staten i Sälen, alltså ungefär halvvägs, eftersom Borlänge i sin tur ligger cirka 22 mil från Stockholm. Vad hade Holmér i Borlänge att göra om han skulle åka Vasaloppet? Det skulle ha tagit flera timmar att ta sig till Sälen på söndagsmorgonen med all trafik. Loppet börjar 8.00. Holmér hade varit tvungen att gå upp mitt i natten. Men visst, det är möjligt att han skulle åka till Sälen på lördagen. Men det har han aldrig sagt något om. Varför åka bara 22 mil, cirka 2,5 timmars bilfärd på fredagen, för att sedan ta in på ett hotell som han inte bokat i förväg? Var det för att komma lagom nära Sveavägen? Jag vet, spekulationer. Men kan Holmér ha haft någon förhandsinformation om mordet? Eller rent av var en av spelarna? Så här skriver Holmér själv om sin skidresa. Citat. Lyckligt ovetande om alla problem ligger jag och sover på Scandic Hotel i Borlänge. Jag är på väg till Sälen och min 18:e Vasaloppsstart i rad. Vid middagstid på fredagen lämnade jag Stockholm och jag har tillbringat kvällen med att stoppa i mig bananer, russin, jordnötter, choklad, koreanska äppelpäron, vingum och öl. Den egendomliga uppladdningen med kolhydrater inför ansträngningen på söndagen har följts av min kvinna med förståelse, men med förundrade ögon. Jag sover gott. Telefonen är knäpptyst. Jag har inte heller någon personsökare med mig som kan pipa och störa friden. Vasaloppshelgen är faktiskt den enda helg på året då poliserna på ledningscentralen inte vet hur de ska få tag på mig. Slut citat. Hans Holmér, Olof Palme är skjuten, sida 26. Anér påstår i affären Borlänge att Hans Holmér inte befann sig i Borlänge på mordnatten, som Holmér själv sagt. Ett ganska magstarkt påstående, och om det är sant, sensationellt och konspiratoriskt. Men framförallt mycket komprometterande för Holmér själv. Så här skriver Sven Anér om sin egen undersökning i boken Cover Up Palmemordet. Citat. Den 26 maj 1988 kontaktar Anér receptionschefen Maj Lundén på hotell Scandic och frågar om Hans Holmér bott på hotellet den 28/2 till 1/3/1986. Hennes svar kommer dagen efter. Nej, vi har inga hotellhandlingar som visar att Holmér skulle ha bott på hotellet den här natten. Istället för liggare har vi kopior av hotellräkningarna, införda i kronologisk ordning. Där finns Holmér inte med. Han har inte bott på hotellet den natten. Slutcitat. Anér påstår i sin bok att ingen sett Holmér på hotellet, varken på fredagskvällen eller lördag morgon. Än mindre sett hans kvinna, Åsa. Där slutar vi citera Anders Jalaj. Man får såklart tro vad man vill om den teorin. Men till Anérs förtjänst hörde att han aldrig tog ett svar för givet utan att ha kollat det själv. Det märker vi till exempel här, då han faktiskt kollade med hotellet om Holmér var på plats. Vilket han enligt dokumenten alltså inte var. Och i och med att Sven hittat en sådan relativt liten pusselbit så öppnas en helt ny dörr till vad som egentligen kan tänkas ha hänt den där ödesdigra natten. Men med den inneboende envishet och rastlöshet som Anér hade var det inte slut här. Bland annat skrev han en hel bok om en svensk domare och riksdagsledamot som utpekas som drivande i en konspiration att mörda landets statsminister. Anér själv gick så långt som att mena att den här personen höll i vapnet. Och här blev det allt fler som ifrågasatte hur väl underbyggda hans teorier var. För visst, han var en gudabenådad researcher och lyckades komma över dokument som få andra sett. Men därifrån till att utpeka någon som mördare är steget ganska långt. Allt fler personer började nu se den åldrade Anér som något av en kuf som satt på sin kammare och kom upp med mer eller mindre fantastiska teorier. Och visst, en del blev säkert fel. Men det ska inte överskugga hans förmåga att ta fram information. Om han inte alltid drog de korrekta slutsatserna av uppgifterna han hade, det är en annan sak. Mot slutet av sin långa karriär och den sista delen av sitt liv började Anér också intressera sig för en annan stor fråga, nämligen Estonia-katastrofen. Han anslöt sig snabbt till en teori som fått mycket uppmärksamhet, bland annat genom den tyska filmaren Jutta Rabe, nämligen att skeppet sprängdes. Precis som med böckerna om Palmemordet försökte Anér få ut dokument och liknande som bevisade att så var fallet. Och även om han inte nådde någon lösning på en av Sveriges värsta fartygskatastrofer så var han i alla fall övertygad om att bogvisiret inte stod att beskylla för förlisningen. En del av de teorier som Anér la fram om Estonia går också hand i hand med journalisten Lars Borgnäs granskningar som bland annat visade att det hade smugglats militär utrustning ombord på Estonia bara veckor före förlisningen. Och om ni vill höra mer om det, sök på Tänk om i ert poddprogram. Där sammanfattar jag teorierna kring Estonias förlisning, inklusive Borgnäs granskningar. 2016 kallade Anér till presskonferens i sin lägenhet i samband med utgivningen av vad som skulle bli hans näst sista bok, Staten tog Olofs liv. Uppsala Nya Tidning var den enda tidning som infann sig och som också intervjuade honom. I artikeln säger Sven, citat: "Jag är van vid att tidningarna säger att de ska komma när jag släpper en bok, men de dyker aldrig upp. Då har någon höjdare på tidningen gett nya direktiv. Nej för helvete, det är ju Sven Anér, det jobbet åker vi inte på. Jag har berättat om det här i åratal, men får ingen att lyssna. Jag jobbar ständigt i motvind, varje timme, varje dag." Slutcitat. Och så var det. Han jobbade i motvind mest hela tiden. Och även om hans slutsatser ibland blev väl tillspetsade, så var det tack vare den motvinden som han lyfte. För likt en drake tycks Sven Anér behöva vinden i ansiktet för att lyfta på riktigt. Den 11 maj 2018, i en ålder av 96 år, avled Sven Anér efter ett helt liv som journalist, författare och blåslampa i baken på Palmeutredningen och andra myndigheter. Tack vare det arbete han lade ner på research och idogt undersökande kan vi som intresserar oss för mordutredningen idag lättare bilda oss en uppfattning. För om man tittar på många av de dokument som diskuteras så är sannolikheten stor att de ursprungligen kom från Sven Anér. Palmemordet finns på facebook.com/palmemordet. Gå gärna in där och diskutera dagens avsnitt. Vi finns också på Patreon där ni kan sponsra podden med en summa per avsnitt. Och dit är adressen patreon.com/palmemordet. När det här spelas in i början av juni 2019 har ett annat projekt med Dan precis släppts för en större publik. Det är Mördarpodden som han gör tillsammans med Josefin Molén. När ni hör det här ska podden alltså finnas på alla större plattformar utom Spotify, som kräver att man har ett skivbolag för att få lägga upp podden där. Och hittar ni den inte, eller om ni vill diskutera de avsnitt av Mördarpodden som har släppts, hör av er till oss på facebook.com/mördarpodden. Och ja, jag säger oss. För även jag kommer att finnas med på ett hörn i ett antal kommande avsnitt som spelades in våren 2019. Men mer om det hittar ni alltså på Mördarpoddens Facebook-sida facebook.com/mördarpodden. Med det säger vi tack för det här avsnittet som gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se. Tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut och röva, strutiga. Vi ska ut och röva.